Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Nu är det så här att jag har äntligen lyckats få tag i två stycken gäster som kommer att gästa podden här. Inte det här avsnittet, men nästa avsnitt är tanken. Och det avsnittet kommer handla om värnplikt. Vad är värnplikt? Hur söker man? Vad gör man? Och så vidare. Därför blev jag lite inspirerad av att dela med mig av min erfarenhet från min värnplikt som jag gjorde. Så att det här kommer vara en liten storytelling idag helt enkelt. Hur jag upplevde min värnplikt. Kör vi igång.
Välkomna. Nu ska ni vara till podcasten Från grönt till blått.
Ja. Värnplikten då. Jo, så här var det väl egentligen att pappa hade väl under alla år egentligen tjatat på mig. Tjatat kanske inte ut. Man hade tyckt att jag skulle göra värnplikten. Och när jag var yngre så var jag som många andra. Jag drömde om att bli fotbollsproffs. Och det var det jag satsade på. Så jag hade egentligen inga tankar på att gå med i militären för att jag skulle bli fotbollsproffs. När jag var 17 så pajade jag korsbandet och menisken i mitt ena knä. Och gjorde väl att mina fotbollsdrömmar gick lite i kras. Fick tänka om. Jag gjorde all rehab och sådär. Och när det var dags för mönstring så då var jag egentligen i valet i kvalet på om jag skulle mönstra. Eller så var alternativet att åka och spela college fotboll i USA och studera där. För er som inte vet vad mönstra är egentligen när man då blir kallad till att göra massa olika tester och sånt. Numera heter det Plikt- och prövningsverket, men förut heter det Rekryteringsmyndigheten. Och då började det med att jag fick hem ett formulär på internet med massa frågor. Allt ifrån hälsa och ja, de försöker få en uppfattning om det är en person som man vill skicka på de här testerna då. Som sedermera sen då kan leda till att man får göra värnplikt, lumpen. Jag kommer ihåg att jag åkte ner till Göteborg. Jag kommer inte ihåg om det här var, jag tror att det här var 2018 måste det varit. Jag åkte ner till Göteborg och skulle göra de här testerna. Och jag var som sagt, jag tänkte jag åker dit och gör testerna och så får jag se hur jag känner då. Och jag minns att när jag klev in i den här lokalen då där man skulle anmäla sig så satt det massa tavlor och affischer och plancher och sånt på ja, men militärer. Det var alltid från officerer och soldater till olika fordon och vapensystem och flygplan, båtar, you name it. Och tänkte jag att det där såg häftigt ut. Jag kommer ihåg att man gjorde alla de här testerna. Man gjorde lite styrketester och man gjorde medicinska tester och allting och jag var lite osäker på om det skulle funka med mitt knä, men det gjorde det. Så att allting bra, man fick sitta och prata med en psykolog och sen fick man då massa olika poäng. Massa olika värden. Och de här värdena, poängen, tog man med sig sen till en handläggare som då förde in dem i en dator. Utefter vad man fick för olika värden och betyg då så fick man ett gäng olika tjänster att välja på. Och han satt och frågade mig vad jag var intresserad av. Och vi kom fram då till att mitt förstahandsval blev stridsfordonsbefäl i Enköping. Och jag var född och uppvuxen i Boråstrakten, så för mig var det ganska långt bort. Men stridsfordonsbefäl lät väldigt intressant när han förklarade vad det var. Man skulle väldigt enkelt kunna beskriva att man är chef i en pansarvagn helt enkelt. Och sen blev det så. Det vart att jag ryckte in sommaren 2009 som stridsfordonsbefäl uppe i Enköping. Och jag kommer ihåg det ganska väl att man var extremt nervös. Man kastades in i en värld som man inte hade någon aning om. Med massa människor. Vissa människor hade jag faktiskt stött på tidigare. För jag vet att man hade haft någon sån här introhelg lite tidigare det året. Där man hade fått komma upp och se hur det såg ut på regementet. Och man hade då träffat på en del värnpliktiga. Och det var inte säkert att man hamnade i samma pluton och sådär. Men så man kände ändå några ansikten där när man ryckte in. Och sen i början då var det ju dags att hämta ut alla persedlar, alltså alla kläder, massa utrustning, vattenflaska, ficklampa, strumpor, stormkök, gasmask, allt möjligt hämtade man ut. Och sen märkte man att det här var inte någonting man var van vid. Jag vet att man hade, det var strikt från början, folk stod och skrek på en, man fick bära tungt. Sen skulle vi då börja med att inventera alla grejer vi hade hämtat ut och då fick man stå och hålla upp en grej efter en annan. Och jag kan säga att det var inte 15-20 grejer, utan det var nog närmare 100 grejer. Och alla skulle hålla upp, för man ville då säkerställa att alla hade fått ut allting som man skulle ha med sig. Och sen var det då man skulle byta om, och det var saker man inte var van vid. Det var väldigt så här, strängt är fel ord, fast det var ändå, det handlade om att sätta en disciplin på folk. Men när vi kom in där, unga 18-19-åringar, vissa mer disciplin än andra. Så att det var en väldig omställning. Det var korta tidskrav, och det var ju knappt att vissa visste hur man skulle knyta skorna. Och hela tiden blev man tillrättavisad om man gjorde fel, om man hade glömt att stänga någon ficka, eller man hade glömt att dra upp en dragkedja eller sådär. Och sen då var det liksom första dagen, och sen körde man bara på. Hela tiden i början, det var väldigt, väldigt mycket information som matades in i huvudet. Varje morgon när man vaknade så gick man upp, man käkade frukost. När man kom tillbaka så hade man olika städområden. Man tog hand om, man städade sitt logement, som det heter då, det rummet där man bodde i. Och då bodde man ju, jag bodde tillsammans med, vi ska se, 5-6 stycken ungefär. Då bodde man i våningssängar och sådär. Och sen hade man sitt städområde då. Vid en viss tid på morgonen hade man visitation. Och då började man stå uppställda, och så kom då befälet in. Det kunde vara plutonchefen eller någon instruktör. Och sen hade man alltid en dagelev då. Den uppgiften dageleven hade var att räkna över alla. Se hur många i plutonen som var där. Om alla var där, om det var någon som hade åkt hem. Skulle den personen ha koll på det? Och sen skulle man då lämna av, som man kallar det. Och då kan man säga att man ger över ansvaret för gruppen till plutonchefen då. Och sen hade man alltid morgonvisitation. Och då kollade man allt ifrån rakning, hur var håret, hade man putsat skorna, var alla fickor stängda och så vidare och så vidare. Jag vet att jag själv hade, jag kunde inte raka mig slätt kvällen innan, då fick jag inte godkänt på rakningen på morgonen efter. Och då snackade vi en 7-8 timmar emellan. Så att, tänk er då, ni killar som hör detta, och behöva stå och torrraka er varje morgon i ungefär 3 månader. Det fanns en regel i något reglement om att om man hade mer än 3 mm så fick man spara så länge man rakade konturer. Men skulle du hinna spara det? Det var ju knappt att du hann att spara det över en helg. Så att det var mycket sådana saker. Det var hårt. Det var även en sytjänst. Man skulle sy på vissa märken då på kragen på uniformen. De ryckte dem i början, satt de dåligt, då rycktes de av, då fick man sy igen och så vidare och så vidare. Och allting var ju då för att bryta ner och sen bygga upp oss igen då, så att man kunde forma oss till de soldater man ville då. De första 3 månaderna hade man någonting, på min tid så hette det grundläggande soldatutbildning. Och det var någonting som alla soldater gjorde, det var 3 månader. Och då var det alla basic saker, man lärde sig att hantera vapen, bygga tält, vara ute i fält, alltså i skogen. Allting som är grundläggande som en soldat behöver kunna. Därefter då gick man in och hade sin befattningsutbildning. Jag minns mycket väl under den här grundläggande soldatutbildningen. Jag var extremt kräsen med mat. Och när man var ute i fält så fick man ofta ut och frystorkad mat. Alltså mat som är behandlat så att man bara häller på varmt vatten, hade vi i en påse. Och så låter man det ligga i. Och så sväller den här maten och så kan man äta den sen då. Men jag var så extremt kräsen att jag åt ingenting. Jag levde på, man fick med lite olika saker i de här påsarna. Det var liksom en 24 hours meal påse som skulle räcka 24 timmar. Så det fanns både lite havrekakor och det fanns någon chokladbit och vätskeersättning och sånt där. Nötter. Så det var det jag levde på. Havrekakor, choklad och nötter. Och någon energibar ibland. Och det kan ni förstå att den energimängden är inte så bra när man håller på då från 7 på morgonen till kanske 10 på kvällen. Sådär. Så att jag var ju extremt trött och jag varit lite gnällig. Jag tyckte det var väldigt, väldigt tufft. Folk sa till mig bara, du måste äta. Ja, men jag tycker inte det är gott, sa jag. Fast jag kanske inte ens hade smakat och gett en chans. Och då vet jag, minns det mycket väl också, att jag hade träffat en tjej någon månad innan mig åkte och saknade henne väldigt mycket och sådär. Och då, jag var så otroligt nära på att gå till läkaren och skylla på att jag hade ont i mitt knä. För jag ville så gärna åka hem. Men jag minns att jag pratade med min mamma och pappa och sådär. Och de sa till mig att du får liksom bita ihop. Du själv har valt det här. Så nu får du ge dig en chans ordentligt. Och det skulle jag inte ångra. Efter de här 3 månaderna då var jag superglad över att jag hade klarat mig igenom dem, för nu skulle det roliga börja. Och det var när man skulle börja med sin befattningsutbildning. Och det var då började man att delas upp, så att man skulle börja då träna och få utbildning i det som man hade som huvudtjänst då. Och i mitt fall var ju det då vagnchef på ett stridsfordon 90, alltså en pansarvagn. Så att vi var ju ett gäng då, som vi var 4 vagnar, 3 i varje besättning. Så i varje besättning var det en vagnchef, det var en skytt och det var en förare. Och jag blev då ihopsatt med 2 stycken killar. Och vi skulle då bilda en besättning då i en vagn. Jag tror vi höll på nästan från 7 på morgonen, ja säg 8 på morgonen, till 9-10 på kvällarna. Måndag till fredag, vecka ut, vecka in. Det var så otroligt mycket att lära sig på kort tid. Så att det var väldigt, väldigt intensivt. Det var allt ifrån att lära sig att köra vagnen, byta olja. Vad gör man om bandet går sönder? Lite lättare reparationsgrejer. Alla olika radiosystem. Hur funkar vapnet i vagnen? Allt möjligt, allt ni kan tänka er. Och sen då skulle man då pussla ihop det här med vad våran pluton hade för uppgift. Jag har aldrig varit en kille som är speciellt intresserad av motorer eller bilar och meka och sånt. Men jag tyckte faktiskt att det var väldigt, väldigt intressant. Jag tycker att utbildningen var jättegivande. Vi hade 2 instruktörer och en plutonchef som var extremt duktiga och drivna i att lära oss allt de kunde. Vilket gjorde att vi fick en väldigt, väldigt bra utbildning. Lärde oss väldigt, väldigt mycket på väldigt kort tid. Och vi blev väldigt, väldigt duktiga och självständiga. Min roll i vagnen som vagnchef, det är egentligen att ansvara för fordonet. Skytten till exempel får inte skjuta förrän vagnchefen säger eld och ger ett eldkommando. Föraren måste lyssna på vagnchefen. Om vagnchefen säger stanna, då stannar föraren, oavsett om föraren tycker att man ska köra. Det är vagnchefen som bestämmer. Vagnchefen sköter all radiokommunikation. Och i de här vagnarna så satt även kulsprutan på vagnchefsplats. Så vagnchefen fick även ta och ladda om kulsprutan, byta pipa när den blev för varm, hålla koll på kartläsningen. Var ska vi svänga, vart ska vi åka, vart är bästa vägen. Otroligt mycket att hålla koll på, men väldigt, väldigt roligt. När vi då var klara med vår befattningsutbildning, då satte vi ihop hela plutonen igen. Så vi hade vissa då som hade haft närskyddsutbildning. De var alltså utbildade på fler olika vapensystem. De satt ju då i en vagn och skulle vara beredda att springa ut och skydda oss om det var så att det kom något anfall. Vi hade en vagn som var specialiserad på ledning som med mast. Och den besättningen hade då bäst koll på hur man kopplade ihop alla sambandsmedel för att kunna få samband. Och sen hade vi några som skötte, de körde runt i en, vi kallar den för packbandvagnen, så de hade tält, ved, diesel, väskor, mat. De hade allt sånt med sig. All logistik egentligen. Och sen satte vi då ihop alla de här komponenterna och sen åkte vi ut i 3 månader ungefär, i olika omgångar på olika övningar. Så man var ute på en övning, kom hem, vårdade, åkte hem. Man var hemma, bil upp sig, åkte tillbaka, åkte ut, övade, kom hem, vårda, åkte hem. Och så höll det på så. Och så åkte man runt i hela Sverige och övade med, dels kanske då bara med regementet, och sen övade man med fler regementen, och sen i slutet var det en slutövning då hela Sveriges värnpliktiga var med. Och så simulerade man då ett krig till exempel. Och just det med att åka hem var för mig ganska så påtagligt om jag jämförde med vissa av dem jag gjorde värnplikt med. Vissa av dem bodde 40 minuter bort bara från Enköping, medan jag då hade nästan 5 timmar hem. Så att jag var hemma i, jag tror jag räknade ut en gång att jag var hemma i inte ens 48 timmar. Jag tror det var 44-45 timmar jag var hemma. Och sen var det tillbaka. När det var dags att åka tillbaka på söndagen, så var, då visste man vilka stationer det var. Alltid någon som gick på Göteborg till exempel, som jag gjorde lumpen med. Och då kunde man sitta och snacka med han. Och sen kom det någon lite senare. Och senare och till slut då, så var det massa värnpliktiga från andra plutoner och sånt också, som man då visste skulle komma på olika stationer. Och sen satt man där och pratade om vad man hade gjort i helgen och så vidare. Och sen gick man tillsammans upp till regimentet från stationen. Man gick in på sin byggnad. ditt logement. Och sen under kvällen då så kom ju alla tillbaka. Och så tjötade man lite skit. Kanske beställde en pizza. Satt och snackade. Och sen var det dags då att gå och lägga sig för på måndagen. Då var det åter tillbaka i det gröna. Och så körde man på igen. Jag är väldigt glad och tacksam att jag faktiskt tog mig igenom de här första 3 månaderna som var väldigt, väldigt tuffa. Och att jag fullföljde hela utbildningen. För det är någonting som jag bär med mig resten av livet. Och det är alltid lika roligt att man träffar någon gammal kamrat som man har gjort lumpen med. Och man pratar gamla goda minnen och sånt där. Det var lite om min värnplikt. Sedan finns det hundratals olika minnen man skulle kunna sitta här och prata om i evigheter. Men jag tänkte bara jag skulle berätta för er hur jag upplevde min värnplikt i det stora hela. Nu vill jag ha er hjälp att till nästa avsnitt skicka in frågor till podden på poddens Instagram. Har ni inte den så hittar ni den länkad i beskrivningen här till podden. In där, skriv frågor. Jag kommer även lägga ut en bild eller en händelse där ni kan skriva in era frågor om värnplikt. Och det kan vara allt ifrån hur gammal får man vara till är det någon skillnad på vapnen som tjejer och killar har. Hur mycket väger utrustningen, you name it. Allt, fråga mellan himmel och jord, allt ni skulle vilja veta om värnplikt. Så kommer jag att ta med mig det till avsnittet jag kommer spela in med de här 2 gästerna. Hoppas du som lyssnar har en fortsatt bra dag. Så hoppas jag vi hörs i nästa avsnitt. Ha det gott. Hej. Thank you.